Skarpna, nordost 2, Hoburg nord 4, Östergårdsholm nord 5, Fårösund nord 6, Gotska Sandön saknar jag tyvärr uppgift på. Landsort och Skarpö båda nordost 3, Svenska Högarna nordväst 6, Söderarm nordväst 8. Finska Utö nordväst 9, Nyhamn nord 5, Märket nord 8, Örskär nord 4, Äggegrund väst 1, Kuggören sydväst 1. Brämen sydost 2, Lunge sydost 1, Skogsudde nordost 2, Jennesklubb nordväst 2, Holmen ost 3. Bjureklubb nordväst 2, Pitrönskär nord 3, Rödkallen och Storön nord 2 och Kemifyr till sist nord 8 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:05 i morgon bitti med en sjöväderrapport. Och med det önskar jag er alla en god kväll och en god natt.
God kväll, här är Ekot. Och först om dagens flygkrasch i Indien. En passagerare uppges ha överlevt den här kraschen. Och enligt lokala myndigheter så har minst 240 personer omkommit när planet störtade i ett bostadsområde. Då ska vi se, vi verkar ha lite problem med våra inslag här. Jag avvaktar och berättar då under tiden att flera sajter och appar under kvällen har fått tekniska problem. Där ibland bland annat då IKEA, Google och Snapchat. Själva störningarna, de ska ha uppstått på grund av problem med Googles molntjänst Google Cloud. Vidare så, då ska jag berätta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska granska samhällets insatser vid skolskjutningen i Örebro. Det här för att kunna dra lärdomar inför framtiden. Uppdraget från regeringen, det ska redovisas om ett år. Tillbaka då till dagens flygkrasch i Indien. Minst 240 personer ska alltså ha omkommit. Nej, då verkar det fortfarande vara lite problem med våra sändningar här. Jag går helt enkelt vidare och kör de telegram som jag har. Och då gäller det Norge. För norsk polis ska i framtiden bära vapen på permanent basis. Det här beslöt en bred majoritet av ledamöterna i det norska parlamentet idag. I flera år så har det inte funnits någon majoritet för att polisen i Norge alltid ska bära vapen. Men flera partier, däribland det norska Centerpartiet, Høyre och Arbeiderpartiet, har ändrat uppfattning. Det här rapporterar NRK. Den 15-årige pojke som erkänt knivmordet på en för honom okänd 31-årig man i Norrköping i våras har dömts till 4 års sluten ungdomsvård. Åklagaren Robert Eriksson hade yrkat på 9 års fängelse och beskriver gärningen som ett brutalt lustmord, där rapporterar P4 Östergötland. Domstolen betonade att om pojken hade varit 18 år så hade påföljden istället blivit livstidsfängelse. Nu då, dagens flygkrasch i Indien har alltså krävt minst 240 personers liv.
En video på sociala medier visar hur flygplanet från Air India strax efter start sakta sjunker mot marken som att det är på väg att landa. När det försvinner ur sikte bakom flera hus fylls himlen av ett gigantiskt eldklot. Det var alldeles efter start från staden Ahmedabad i nordvästra Indien som planet på väg till London, en Boeing 787 Dreamliner, störtade. En av de över 240 personerna ombord på planet uppges ha överlevt kraschen enligt indiska medier. Utöver de ombord på planet har ett stort antal människor på marken omkommit eller skadats svårt. Bland de dödade vid nedslagsplatsen finns medicinstudenter som befann sig i ett studenthem som planet störtade in i. Ombord på planet som var på väg till London fanns förutom indier, brittiska medborgare, portugiser och kanadensare. Indiens flygminister Ramon Naidu säger att man ska göra allt för att få reda på vad som har hänt.
We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. And we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
Vi kommer att vända på alla stenar, säger den indiske flygministern. Vid nedslagsplatsen pågår nu sökandet efter planets svarta lådor som man hoppas ska ge ledtrådar till varför planet kraschade. Flygolyckan idag är den värsta i Indien sedan 2010 då 158 personer omkom när ett plan gled av landningsbanan i staden Mangalore.
Jag rapporterade vår utrikesreporter Peder Gustafsson. Ska vi se inrikes nu. Kraven på cybersäkerhet ska höjas för flera aktörer. Däribland myndigheter och företag här i Sverige. Det är enligt ett lagförslag från regeringen. Och enligt regeringen så kan de som inte lyckas leva upp till kraven få betala vite. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.
Vi får fler tillsynsmyndigheter, men vi får också bättre verktyg att ingripa mot aktörer som inte tar sin cybersäkerhet på tillräckligt stort allvar när man är ansvarig för samhällsviktig verksamhet.
Lagförslaget utgår från EU:s uppdaterade direktiv om cybersäkerhet, NIS 2, som började gälla i fjol. Jämfört med det tidigare direktivet ställs tydligare krav på bland annat riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder. Fler aktörer ska även omfattas av redan nu existerande krav på digital säkerhet, däribland sektorer inom energi, transport och avfall, samt vissa medelstora företag. Även SVT, som de senaste dagarna drabbats av överbelastningsattacker, kan komma att omfattas av den nya lagen enligt Carl-Oskar Bolin.
Naturligtvis en viktig lärdom för alla aktörer som ägnar sig åt samhällsviktig verksamhet att man vidtar de åtgärder som krävs för att man inte ska drabbas eller att ens kunder inte ska drabbas av konsekvenserna av överbelastningsattacker. Och här finns arbete kvar att göra i Sverige, det är helt uppenbart.
Förändringarna föreslås träda i kraft i början av nästa år. Innan förslaget skickas ut till riksdagen för beslut ska det granskas av lagrådet.
Reporter var Martin Nilsson. Så gäller det skolpengen. Ett avdrag på 6% för platser i friskolor ska ge en mer likvärdig skola. Det här föreslås i en utredning till regeringen. Vi har skolminister Lotta Edholm.
Det är ju ett väldigt viktigt steg mot att vi får ett system som med mycket större likvärdighet.
Utredningen föreslår alltså att friskolor ska få 6% mindre per elev än vad som betalas till en plats i en kommunal skola. Idag är det samma peng för friskoleplatser och kommunala platser. Friskolor föreslås också gå miste om den automatiska uppräkning av skolpengen som de får när en kommun av någon anledning behöver satsa mer pengar i den kommunala skolan. Utredningen föreslår också att kommuner ska kunna göra undantag från avdraget på 6% för friskolor. Och där finns en risk att enskilda kommuner kan komma att gynna friskolor, det säger utredaren Lena Holmdahl. Friskolornas arbetsgivarorganisation Almega har riktat kritik mot förslaget och anser att avdraget på 6% kommer att leda till nedläggning av många friskolor. Men utredaren Lena Holmdahl avfärdar kritiken.
Jag tycker Almega ska läsa utredningen. De ska titta på alla de olika förslagen vi har. De ska titta på de konsekvensanalyser vi har gjort kring de här 6% och hur vi har kommit fram till. Och vi bedömer ju inte att det skulle slå så hårt som de gör gällande.
Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund är försiktigt positiv till förslaget.
Ja, men det skulle kunna bli en litet steg åt rätt håll.
Reporter Erik Ridersolpe. I Japan så är det brist på ris och priset har nu nästan fördubblats det senaste året. Risbristen har blivit så allvarlig att landets regering tvingats att ta av det ris som sparats för nödsituationer. Landets jordbruksminister har fått i uppdrag att utreda varför det har blivit sån här brist. Några orsaker är bland annat dålig skörd på grund av en värmebölja förra året och ett jordbävningslarm förra året som fick folk att köpa på sig mycket ris. Avverkningen av skog har börjat inför bygget av Norrbotniabanan, den 27 mil långa järnvägen mellan Umeå och Luleå. Och först ut är skog vid sträckan Davo-Skellefteå.
Ja, nu har vi efter mycket planerande och lång väntan äntligen kommit igång. Och det vi har startat med nu är avverkningar för förberedande arbeten. Bygg ersättningsvägar och andra ytor för de kommande markentreprenaderna för järnvägen.
Tommy Söderström är avverkningsledare på Trafikverket och vi möter honom i skogen norr om Sävar i Umeå. 20% av berörd skog ska huggas ner det första året och det kommer att bullra för alla som bor i närheten. Skogsavverkningen ska bland annat ta hänsyn till djurlivet. I Skellefteå kommun planerar de till exempel att styra avverkningen till vintern för att inte störa fåglar som häckar här.
Det finns ju fågelskyddsområden och andra djurområden som vi behöver ta hänsyn till. Och sen har vi en mängd med fornlämningar som man kommer att passera som ska undersökas innan de tyvärr då försvinner.
Hur lång tid kommer det ta?
Ja, vi har börjat nu och den här första avverkningsentreprenaden kommer att hålla på ungefär 1,5 år. Sen tar nästa entreprenad vid, så totalt sett så kommer vi nog hålla på att avverka i ungefär 4 år.
Reporter Lova Nyqvist-Sköld och Pia Diaz-Bergner, P4 Västerbotten. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån under dagen. Från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr. Den som hjälpte mig att ro den här sändningen i hamn, det var producent Louise Steinberger. Jag heter Johan Westerberg.
Radiosporten inleder den här kvällen med friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Det blev en väntad seger för Armand Mondo Duplantis i stavhopp. Han var ensam över höjden 5,92. Efter ett nytt tävlingsrekord för arenan la han sen upp ribban på 6,15 som han klarade i sitt andra försök och avslutade därefter tävlandet för kvällen. Fler glädjande resultat kom från Andreas Kramer som sprang 800 meter på nytt säsongsbästa och från Samuel Pilström som putsade sitt svenska rekord på den lite udda distansen en engelsk mil.
Ja, men det känns bra. Ett svenskt rekord är alltid stort. Nu var det ju mitt egna rekord jag slog så att jag tog ingen från Kramer, men det ska jag väl kanske se till att göra då framöver.
Och det blev fler rekord den här kvällen, nämligen världsrekord på ytterligare en lite ovanlig distans, nämligen 300 meter häck. Karsten Warholm slog till på hemmaplan med tiden 32,67. Nu går vi till golf.
Tungt avslut för Ludvig Åberg när årets tredje major-tävling US Open inleddes. Svenskstjärnan var 2 under par efter halva första rundan och med i täten. Men sista 9 blev betydligt jobbigare för Åberg på tuffa Oakmont utanför Pittsburgh. 5 bogeys där och totalt 72 slag för dagen. Det innebär att han är 2 över par. Så här summerar Åberg öppningsrundan i Viaplay.
Ganska kass tyckte jag. Missade på fel ställen ett par gånger vilket jag stör mig på. Så att, lite att jobba på, men helt okej resultaten den.
Ludvig Åberg där till via Play-reporter var Kristoffer Karlsson. Till sist en fotbollsnyhet. Premier League-klubben Tottenham meddelar att den danske 51-åringen Thomas Frank tar över klubben och meddelar samtidigt att svenske Andreas Georgsson senast i Manchester United blir assisterande tränare. Därmed får Lukas Bergvall och Dejan Kulusevski ytterligare svenskt sällskap i sin klubb.
Där är P1, Sveriges Radio.
Kalifornien, hej och välkomna till Studio 1 kväll torsdag. Jag ska säga att Kalifornien tvingas slopa lag som stoppar nya bensindrivna bilar. Klyftan mellan Washington och delstaten växer sig allt större. Det ska handla om den tragiska flygkraschen i Indien där ett passagerarflygplan störtade i ett bostadsområde. Vi pratar också om Rysslands våroffensiv och om mötet med hemliga makthavare som pågår i Stockholm just nu. En del av innehållet i kvällens program, Pablo Dalense heter jag. Men som sagt, vi börjar i USA och Kaliforniens planer på att stoppa försäljningen av bensindrivna bilar som senast 2035 skulle träda i kraft har drabbats av ett bakslag. President Donald Trump har idag skrivit under ett antal dekret som försvårar delstatens klimatsatsning. Roger Wilson, radions USA-korrespondent med oss nu. Vad exakt är det som Donald Trump har gjort idag?
Ja, han har satt sin namnteckning på en resolution från kongressen där ju republikanerna har majoritet. Där man då beslutat sig för att stoppa Kaliforniens hårda miljölagstiftning. Stoppa de undantag som Kalifornien också har fått. Som bland annat innebär att man kunde ställa hårdare krav. Och där man kanske mest uppseendeväckande beslutade sig för att fasa ut försäljningen av bensindrivna fordon, nyproducerade sådana, till 2035. Efter det så skulle man inte få sälja bensindrivna fordon i den här delstaten.
Om 10 år alltså skulle det här trätt i kraft. Varför kommer det här nu?
Ja, beslutet röstades igenom i maj, men man kan väl tänka sig att tidpunkten att skriva under de här resolutionerna just idag är ganska symboliskt. Vi är ju mitt inne i en öppen konflikt mellan presidenten och den politiska ledningen för Kalifornien kring då Trumps beslut att federalisera nationalgardet och skicka medlemmar av marinkåren till Los Angeles efter de senaste dagarnas protester här. Men rent politiskt så är det här beslutet en del av Trumps storsatsning på olja och bensin här i USA. För honom så är billig energi en nyckel till en ekonomisk tillväxt i USA. Och det är också en del av vallöften till bilarbetare. För tillverkningen av elbilar kräver mindre arbetskraft än bensindrivna fordon. Så på det här sättet kan man också tänka sig att man fortsätter hålla en hög sysselsättningsnivå när det gäller bilarbetare.
Mm. Och vad innebär det här beslutet i praktiken för just Kalifornien då?
Ja, de måste ju försöka hitta nya vägar att gå framåt, tänker jag. Det här är ju en delstat som har bestämt sig för att ligga i framkanten när det gäller miljöanpassning. Men jag tror också att det här är en del också av en större omgörning av stora delar av regelverket på federal nivå på miljöområdet. Där det nu under Trump-administrationen har handlat i stor utsträckning mycket om att lätta på restriktioner för näringsliv och företag. Igen för att driva på tillväxten och ekonomin. Och det är också så att liksom det motsvarande miljödepartementet här i USA, EPA, de har liksom gått i en helt ny väg och pratar också mer om att man ska göra det lättare för företag snarare än att införa restriktioner och regler.
Mm. Sista ordet sagt nu då, eller har delstaten någon möjlighet att överklaga eller på något sätt köra över det här beslutet?
Ja, de har bestämt sig för en tvåfrontslösning. Dels ska man försöka gå den juridiska vägen för att få beslutet återkallat. Och det här påverkar inte bara Kalifornien, det är 11 andra delstater plus District of Columbia, Washington DC som följer i Kaliforniens spår här. Så de delstaterna och Kalifornien försöker nu gå den juridiska vägen för att få det här beslutet återkallat. Men sen har man också sagt i Kalifornien att man kommer att ge sin delstatsadministration i uppdrag att ta fram nya regler som främjar bruket av elbilar och på något sätt belöna biltillverkare som går med på att följa Kaliforniens plan på att då fasa ut bensindrivna fordon.
Jag kommer försöka runda det här alltså på något sätt. Över till något annat. Roger, du är ju i Los Angeles just nu där det har varit väldigt oroligt den senaste tiden med ganska stora Trump-kritiska demonstrationer. Hur är läget just nu?
Just nu så är ju klockan 1:15 här i Los Angeles och det är ganska lugnt. Det brukar också vara så här dags på stan. Vi har också sett hur konfrontationerna och demonstrationerna har blivit mindre och färre sen i söndags när det var ganska dramatiskt och våldsamt. Vi har också haft utegångsförbud här i downtown Los Angeles i 2 nätter från klockan 8 på kvällen till 6 på morgonen, vilket också har lugnat ner läget. Men imorgon så väntas de 700 marinkårssoldater som beordrats hit till Kalifornien att anlända till staden Los Angeles. Vi får se om det påverkar läget här. Och vi har också sett hur protesterna har spridit sig över landet. Protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och deras allt mer aggressiva tillslag och gripanden av papperslösa migranter. Vi har sett demonstrationer i New York, Seattle, Las Vegas till exempel, Atlanta. Och i Texas så har guvernören Greg Abbott nu satt in över 5 000 från den delstatens nationalgarde för att övervaka protester. Och vi kan se en liten så miniversion av motsättningarna mellan den federala den federala Trump-administrationen under delstaten Kalifornien. I Texas så är det borgmästaren i San Antonio, Austin, som sagt att man inte har bett om nationalgardet, som nu då den republikanska guvernören bestämt sig för att skicka dit. Det väntas stora demonstrationer och protester över hela landet på lördag.
Mm. Samtidigt har ju också Kaliforniens guvernör tagit frågan om militärens inblandning just till domstol. Vad är senaste nytt om det?
Ja, det där är ett sätt att försöka gå den juridiska vägen och försöka stoppa helt enkelt den federala, alltså Trump-administrationens beslut att dels federalisera nationalgardet här i Kalifornien och dels skicka hit de här marinkårssoldaterna. Det ska vara en hearing idag i San Francisco kring detta. Vi får se hur det avlöper. Men det är allmänt en ganska uppriven stämning här i Los Angeles, måste jag också säga. Alltså vi ser hur de här tillslagen sker runt om i delstaten. Här i Los Angeles gick det rykten om att ICE skulle göra tillslag till exempel i Fashion District där man producerar och säljer mycket kläder. Då stängde många verksamheter ner för att undvika att ICE-agenter skulle komma dit. Och sen har vi sett hur det här upptrissade läget också syns på mer oväntade sätt. Ministern för inrikes säkerhet, Kristi Noem, hade en presskonferens här i den federala byggnaden i Los Angeles, och då försökte den demokratiska senatorn Alex Padilla ställa en fråga mitt under hennes anförande. Han tog som hand och fördes ut ur lokalen och brottade sig ner på golvet utanför, så han sattes i handfängsel under en kort period, trots att han sa att han var en senator och ville ställa en fråga. Och det där är ju den stora snackisen här idag. Och bilderna på hur Padilla brottas ut från den här presskonferenslokalen körs på repeat på tv-kanalerna. Men det är ett exempel på hur upprivet och uppjagat läget är även på den politiska arenan.
Inte bara på gatorna som de här protesterna pågår alltså. Tack så mycket, Roger Wilson, radions USA-korrespondent, för att du var med oss i Studio 1 kväll. Nu en återsändning av tidiga Studio 1, idag med Helena Groll och Susanne Westergren.
Och först alltså dramatiska flygkraschen i Indien i staden Ahmedabad är Indiaplanet som störtade direkt efter start med 242 personer ombord.
Ja, dramatiskt ljud som vi hörde där. Och tidigare under dagen så kom beskedet att förmodligen har ingen överlevt den här kraschen. Men så bara för en liten stund sen så kom uppgifter om att det ska finnas två överlevare.
Med oss vår Sydasien-korrespondent Naila Salem. Vad vet vi om de överlevande?
Vi vet väldigt lite. Det är nyhetsbyrån ANI, en indisk nyhetsbyrå, som citerar poliskällor. Då ska, enligt de här uppgifterna, så ska polisen ha hittat en överlevande, ja, möjligtvis i planet, om det kan stämma, och sen att ytterligare en ska finnas på sjukhus och få vård. Men mer än så vet vi inte. Precis som ni sa här nu, så fick vi ju tidigare idag veta att samtliga ombord, 242 personer, 232 passagerare och resten personal, besättning, att de hade omkommit.
Vad vet vi så här långt om vad som faktiskt har hänt?
Ja, det är mycket som fortfarande är rätt så oklart. Det var precis bara någon minut efter att Air India Flight AI-171, en Boeing 7878, hade lyft som planet sen tappade kraft helt enkelt och kraschade in i ett bostadsområde i det som dock heter Meghani Nagar. Och där så kraschade in i bland annat ett hus som används som förboende för läkare och läkarstudenter. Så att vi har dels en flygkrasch med många ombord som troligen har omkommit, och sen har vi då skadade och troligtvis också många döda i de här byggnaderna. Och vittnesmål därifrån berättar om hur nosen och ett hjul flög rakt in i matbespisningsrummet och studenter som satt där och åt lunch ja, men de skadades och dog. Och andra vittnesmål berättar om hur människor har hoppat från andra och tredje våningen för att försöka ta sig ut. Det började ju brinna och en stor explosion. Så det är otroligt dramatiska scener idag i Ahmedabad i västra Indien. Och självklart en stor oro bland alla de anhöriga som inte har fått tag på sina nära och kära och inte vet hur det har gått.
Mm. Och de här dramatiska bilderna som du berättar om, de har ju kablats ut nu under eftermiddagen. Själva räddningspådraget, jag gissar då att man söker efter den här svarta lådan också. Vad vet du om det?
Ja, men det gör man ju såklart. Man söker efter den svarta lådan och vad jag vet har man inte hittat den ännu. Man söker också efter eventuella överlevande då, både från själva planet, om man nu eventuellt har hittat en eller två, och sen då i de här byggnaderna som då planet har kraschat in i. Så det är ett omfattande arbete som pågår.
Mm. Och reaktionerna, jag vet att politiska reaktioner har vi också kommit redan, eller hur?
Ja, men absolut. Indiens premiärminister Narendra Modi säger att kraschen är hjärtskärande, bortom ord. Och det företag som äger Air India, de har också alldeles nyss gick de ut och utlovade ekonomisk kompensation till alla som hade förlorat det nära och kära och också att betala vård.
Vi har också med oss Pontus Mattsson, vår London-korrespondent. Du finns på flygplatsen Gatwick. Det var ju där det var meningen att planet skulle landa vid 18.25 ikväll. 53 brittiska medborgare fanns ombord. Pontus, vad ser du? Hur är stämningen på Gatwick just nu?
Det är väldigt mycket journalister. Personalen här har ställt alla journalister på ett ställe, så det är fullt med kameror och stativ och annat. Jag gick förbi Air Indias incheckningsdisk här alldeles nyligen. Där var det helt tomt, inte en människa syntes. Annars så är det business as usual faktiskt. Men folk kommer och reser här som de alltid har gjort. Och det ska också, men det ska, det är nog lite mer personal än vad det brukar vara, i reflexvästar som kan hjälpa folk till rätta. Det ska ske någon sorts mottagning eller finnas möjligheter för anhöriga, om de nu kommer hit, att ta som hand. Men det är bortom journalisternas, det stället där vi finns.
Vad säger de som du träffar?
Ja, det är inte så många. Man får inte gå runt och prata med folk här, utan alla journalister är hänvisade till just det här området. Och de personalen som jag har talat med, de beklagar ju det som har hänt och lämnar bara den besked som flygplatsledningen har bestämt att de ska lämna. Och det är då bekräftelse på att planet skulle ha landat här 18.25 lokal tid.
Mm. Reaktioner i Indien, hörde vi politiska reaktioner. Keir Starmer har också varit ute, eller hur?
Det har han. Han talar om fruktansvärda scener och tänker på de anhöriga. Kungen och drottningen har också meddelat att de är chockade över det de har tagit del av. Och det är värt att påminna om att det finns ju väldigt nära band mellan Storbritannien och Indien. Det finns 2 miljoner brittiska medborgare som har indisk bakgrund. Många kanske känner till Rishi Sunak, den tidigare premiärministern. Han är en av dem. Det finns dessutom ett par hundratusen indiska medborgare som bor och verkar i landet. Så att banden sedan kolonialtiden är mycket nära.
Pontus Mattsson med oss alltså direkt från flygplatsen Gatwick utanför London. Med oss också Mats Trense, utredare för civil luftfart på Statens haverikommission. Välkommen du också.
Tack.
Det är svårt för dig att spekulera, gissar jag, men din bild av den här kraschen, vad kan ha hänt, tror du?
Ja, det är som sagt väldigt tidigt, och spekulera brukar vi inte göra, utan vi brukar försöka titta på fakta. Det jag har sett ifrån, det lilla jag har sett, är ju en bild, lite film ifrån flygplanet och innan, om det nu är det flygplanet innan kraschen. Och ja, det, man kan inte se något speciellt förutom att landstället är nere, vilket det borde inte vara vid det tillfället.
Men,
och vad det kan betyda går inte att dra några slutsatser.
Men att ett plan störtar så här snabbt efter start, eller har skett inom en minut, planet var uppe på 190 meters höjd. Hur ovanligt är det?
Ja, alltså olyckor, nu är olyckor väldigt ovanliga rent generellt, såna här totalhaveri. Men olyckor som sådant sker ofta vid start eller landning. Så att om man ser på det viset, så är det ju vanligare runt flygplatsen än inte, så att säga. Mm.
Mats, vad vet vi om flygplansmodellen som det handlar om, Boeing 787 Dreamliner?
Ja, det är ju det första totalhaveriet, alltså när hela flygplanet är totalförstört sedan de började flyga. Och det har ju flygit ganska många år nu. Det var först runt 2011-2012 som Dreamliner kom. Så att relativt sett så får man nog säga att det är ett säkert flygplan. Mm.
Hur ser räddningsarbetet ut vid en sån här stor flygolycka?
Ja, det är ju förstås omfattande som jag förstår. För våran del som utredningsmyndighet så kommer vi ju alltid efter räddningsinsatsen för att starta utredningen. Och det är det vi väntar för när vi ska göra en utredning.
Jag tänker bara gå tillbaka till själva förloppet eftersom det går så snabbt, det är bara en minut. Och också hinner tydligen piloterna skicka ett mayday. Så att i det fallet måste alltså piloten varit medveten om att det här var någonting som skulle hända?
Ja, alltså när det sker någonting, vi vet ju som sagt inte vad som har skett, men om man har möjlighet och kapacitet så försöker man ju meddela sig, och mayday är ju det sättet som vi gör det.
Men att det är så snabbt på, alltså själva förloppet här, vad det var inne på, men det är kanske svårt att säga någonting ännu. Om vi bara pratar om själva flygplanet då, det är första gången en Dreamliner är inblandad i en krasch. Vad kan det betyda för den här flygplansmodellen? Det finns ju tusentals Dreamliners som flyger omkring just nu, eller hur?
Ja, det gör det. Och det är ju en del av när utredningen så att säga, går igång och man tar in fakta, och efter man har fått fakta så man förstår vad som har hänt, då kan man också sen analysera och komma fram varför det har hänt. Och om det är så att det har någonting med flygplanet att göra, då kommer man ju ge rekommendationer för förändring.
Ibland brukar man ju stoppa plan omedelbart när det är den här typen av crash, men det är inte att tänka på nu, eller?
Ja, det måste ju bygga på fakta. Och det är ju det, så att säga, det som startar upp här nu, som ni tidigare nämnde här, är ju att man, en viktig del är ju förstås att hitta den så kallade svarta lådan då, som spelar in data ifrån flygplanet. Men det finns också en box som spelar in ljudet, som man hör också vad som sägs ombord. Och utifrån dem så får man mycket information, vilket gör att man då kan ta ett sådant beslut om det skulle vara nödvändigt.
Vi går tillbaka till Naila Salem som är vår Sydasien-korrespondent. Du flyger ju i Indien mycket. Hur är din bild av flygsäkerheten i Indien?
Ja, den här typen av totalkatastrofer som vi pratar om här nu, de sker ju tack och lov väldigt sällan. Men nog kommer det medieuppgifter rätt ofta kring olika säkerhetsbrister inom det indiska flyget. Bara för några veckor sedan var det turbulens. Det var så pass turbulent på en flygning upp till Jammu och Kashmir så att nosen föll av. Så att jag menar, det finns en viss oro, en vissa frågetecken, går saker och ting till på det sätt som det ska göras. Men, och det här hänger väl i sig också ihop med att det indiska inrikesflyget, det har ju växt enormt snabbt de senaste åren. Det har varit en del av regeringens politik att bygga ut flyget. Både för att det ska gynna vanliga människor att kunna transportera sig så att säga. Men också affärslivet. Så att det byggs flygplatser som bara den mer eller mindre. Om man vill connecta hela landet. Så att det har ju växt. Om det på något vis skulle ligga bakom där, det vill jag inte påstå. Men det har växt väldigt mycket, och det kan också hänga samman med att det då kommer många medierapporter om att nu hände det här på den flygningen. Nu var det turbulent, eller nu var det det, eller nu var det det, så att säga.
Hur är tonen i indisk media idag?
Ja, den är väldigt, väldigt uppjagad såklart. Det här är ju en enorm katastrof. Både alla de som då har omkommit som satt på planet och de som helt enkelt omkom eller har skadats när planet störtade in där de är. Så den är väldigt, väldigt uppjagad. Och det man också pratar om i Indien är att de här flygplatserna ligger bostadsområdena för nära. Hur ser det ut med djurlivet? Vi vet ju att fåglar som flyger in i flygplan kan skapa eller orsaka olyckor. Vi vet ju inte om det har hänt den här gången. Men att det är väldigt mycket fåglar i luften, om man säger så. Det har jag också hört idag. Och liksom, ja, men spekulationer, kan det här påverka? Är flyget för nära människan, så att säga?
säger alltså Sydasien-korrespondent Naila Salim. Tidigare hörde vi Mats Trense, utredare för civil luftfart på Statens haverikommission, och Pontus Mattsson, vår London-korrespondent. Tack till er alla tre. Den senaste tidens massiva ryska drönarattacker nu i natt mot staden Charkiv. 14 skadade, varav 4 barn.
Men samtidigt med de intensiva drönarattackerna så pågår också fångutväxlingar mellan Ryssland och Ukraina. Lubnel Shanti, vår korrespondent, finns i Chernihiv nära den belarusiska gränsen dit ukrainska fångar kommit idag. Ja, Lunel Shanti, vad är det vi hör här?
Precis kommit ut en buss och hans anhöriga, hans fastrar, hans farbröder springer fram till honom och omfamnar honom och kramar och pussar på honom, och de kan inte släppa taget om varandra. För att Serhi, som är 24 år gammal, han har varit i ryskt fångenskap i över 3 år. Familjen har inte vetat om var han är, de har inte vetat om han ens lever, de har inte haft någon information, och varje gång så har de kommit till det här sjukhuset i Chernihiv i hopp om att just han kanske ska ha fångutväxlats, och varje gång så har de blivit besvikna. Men idag så var han en av dem som klev ur den här bussen, och de återförenades och kramades väldigt länge innan Serhi behövde gå in på sjukhuset för en hälso- och rehabiliteringskontroll. Senare idag så kommer de fortsätta prata och vara med varandra och återförenas även med sina föräldrar.
Mm. Måste vara dramatiskt att se och stå bredvid där. Hur såg han ut när han klev av bussen?
Ja, liksom många andra fångar så är han väldigt smal, och samtidigt det här stora leendet, de här tårarna som rinner visar på att han ändå mår förhållandevis bra. Men många av dem som kom idag var just svårt sjuka och skadade. En man fick komma in på sjukhuset på bår, hade väldigt svåra skador på kroppen, förmodligen även ett amputerat ben. Och det var en annan kvinna som kom fram till honom och frågade honom om han kände till någonting om hennes make som hade försvunnit i Kursk. Och den här mannen sa: jag har varit i ryskt fångenskap sedan 2022. Jag har inte ens vetat om att Ukraina befinner sig i Kursk eller att vi har stridit i Kursk. Så det här är människor som har levt i fångenskap i en informationsbubbla. De har inte vetat om någonting, om vad som händer i kriget, vad som händer i omvärlden, om deras anhöriga söker efter dem. En kvinna som jag pratade med, förmodligen så skulle hennes man finnas med bland dem som fångutväxlades idag. Och jag frågade henne vad hon ska säga till honom om de träffas. Och då kommer hon säga att han har fått en dotter och att hon är 5 månader gammal. För att när de sågs för sista gången så var hon gravid. Och han vet inte ens om att han har blivit pappa.
Lubna, vi gör så att vi lyssnar till fler som de mött nu på eftermiddagen.
Ja. Ой, що мене все труситься, все колотиться, це просто неперевершено. Це таке свято для нас, не то, що свято, прям, ну, це дуже-дуже сльози радості.
Det här är då faster Lena, alltså Serhis faster, som berättar för mig efter mötet att hon har svårt att hitta ord och för att beskriva de känslor, att hon skakar och att det här känns som en fest. Det är glädjetårar som rinner från mina kinder, säger hon, och att hon är den lyckligaste personen på den här jorden just idag.
Vi ska prata om drönarattacker också, men jag tänker bara Maria Persson Lögren, vår Rysslandskorrespondent, finns med. Och du hörde ju också de här rösterna som kommer inifrån Ukraina. Finns det motsvarande scener i Ryssland på rysk mark med fångar som kommer tillbaka?
Ja, inte tidigare, för det här är ju tredje gången som man utväxlar, och de andra gångerna som de som har varit tidigare så har de ryska soldaterna mer eller mindre bara klivit på en buss och sagt hurra, jag är hemma. Men nu har man förstått att man kanske måste ha även flaggor kring soldaterna, precis som i Ukraina. Så i de statliga medierna idag, den tredje utväxlingen, så har man liksom gjort till en mer firande på ett sätt som inte har varit tidigare.
Och idag, den 12 juni, så lär det också vara Rysslands nationaldag, eller hur? Gör man något stort av det då när det handlar om deras eventuella hjältar som får komma tillbaka?
Ja, det är ju lite grann en del av det, men det är ganska begränsat firande och också så att väldigt många områden i Ryssland är helt avstängda från nätet. Man har brutit internet på massor av ställen i Ryssland, så att vi vet egentligen inte så mycket vad som händer i de här olika regionerna. Så, och sen kan man komma ihåg också att det är visserligen Rysslandsdagen, men en annan viktig sak som händer är att de oberoende medierna i exil uppmärksammar att det finns en rad politiska fångar som sitter i ryska fängelser, och de har såna här maratonsändningar om det.
Och samtidigt så skakas ju nu Ukraina då nattligen av ryska drönarattacker, senast i Charkiv. Och Maria Persson Löfgren med oss. Vi har också med oss Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. Och om vi bara börjar med dig, jag vet inte om du hann höra de här rösterna också, men det vi ser från rysk sida nu, är det en början på en sommaroffensiv eller är vi mitt i en sån?
Ja, det är snarare så att när vädret blir bra, då ökar intensiteten. Alltså en offensiv traditionellt sett, det innebär att man samlar styrkor, koncentrerar dem och går fram med något slags begränsat mål, att få ett genombrott eller någonting sånt. Men det vi ser är fortsatt precis som det har varit de senaste 2 åren. Intensiteten ökar, Ryssland trycker på och Ukraina försvarar sig och backar där man är tvungen.
Mm, Joakim, vi såg ju att i maj så tog ryssarna mer mark än vad de faktiskt gjorde i april och mars kombinerat. Hur stort genombrott är det?
Inte särskilt. Alltså, det går inte naturligtvis helt att förringa att det är ryska framgångar. Men att man tar byar eller några orter utan att kunna få ett genombrott, det vill säga att man kommer inte in på djupet, man kan inte skära av ukrainska försörjningslinjer och på det viset utnyttja de här genombrott eller erövringarna. Det gör ju att det är en fortsatt utnätningskamp där man ibland ökar tempot, men just att det har inte gått fort, utan det har gått lite fortare än när det gick som långsammast. Mm.
Maria Persson Löfgren, vad är din bild? Varför kommer de här intensiva drönarattackerna just nu?
Ja, men det här är ett sätt att försöka nöta ner motståndet i Ukraina, och det är också ett sätt att markera att man fortfarande vill ha det på sitt sätt, nämligen att man ska behålla då de här delarna som man delvis ockuperar, de 4 regionerna i östra Ukraina, men att man inte heller är nöjda om man inte får en zon uppe i norr kring staden Sumy. Där pågår också strider. Så det är väldigt mycket som talar för att Ryssland gör det mesta för att ta så mycket de kan innan de tvingas sätta sig ner och förhandla.
Mm. Är det en planerad upptrappning från rysk sida som du ser det?
Jag skulle inte säga att den är speciellt planerad just nu, men det är ju lite dubbla tungor här, för att så länge Trump är inblandad så vill man visa att man vill ha fred, men samtidigt pågår det hårda strider, och när man testar så mycket man kan och ser om man får någon reaktion från USA, och hittills har ju de här talen om att man ska ha nya sanktioner från USA inte blivit verklighet, så då fortsätter man.
Och Joakim Paasikivi, hur mycket kan ukrainarna hålla emot när det gäller de här drönarattackerna?
Ja, drönarattackerna mot städerna blir problematiska efterhand om inte Ukraina får fortsatt tillförsel av luftvärnsammunition framför allt. Och sen sker ju också en utveckling av drönarna, där de här tidigare importerade från Iran tillverkas nu helt i Ryssland och utvecklas där också, så man sätter på en liten jetmotor som flyger högre och fortare med lite större laddning, och det gör att det blir en ny problembild. Men den statistik som finns, vilket naturligtvis är väldigt svår att bedöma hur mycket som stämmer, tyder ändå på att Ukraina lyckas skjuta ner eller störa ut en absolut majoritet av drönarna.
Men skulle du säga att det här förändrar, efter 3 års strider nu, eller över 3 års strider, förändrar det här på något sätt bilden av kriget?
Nej, inte i någon väsentlig grad, utan den största förändringen är de ukrainska drönarna som nu kommer i mycket större utsträckning mot rysk industri och militära mål. Så det är en ny bild som har verkligen intensifierat det senaste halvåret. Men ingen av de här, tror jag i alla fall, kommer att leda till någon snabb förändring, utan det är att man nöter på varandra i så hög takt som man helt enkelt orkar producera drönare och robotar.
Ett fortsatt utnötningskrig alltså. Maria Persson Löfgren, hur hotat är Ryssland av de här ukrainska drönarattackerna, skulle du säga?
Ja, det är psykologiskt väldigt störande och har gjort Vladimir Putin extremt upprörd över att man har kunnat genomföra den här typen av aktioner mot det land som han anser är segrare och starkare än Ukraina.
Hur tycker du att den ryska kapaciteten ser ut?
Det beror lite grann på ekonomin. Det finns ett väldigt stort hål i ekonomin. Allt går till det militära just nu och det går att hålla ut ett bra tag eftersom det finns resurser till det. Men sen så saknas det ju en hel del annat. Det finns ju ingen utveckling i Ryssland för vanliga människor just nu.
Försöken till fredsförhandlingar har vi ju följt. Hur stort är intresset från Kreml att förhandla?
Man säger att man är intresserad, men man talar inte riktigt sanning där, för att det ska bara ske på de villkor som Ryssland har ställt från allra första början, och de villkoren accepteras ju varken av Ukraina eller EU. Och det innebär ju att det är väldigt svårt att se hur man ska kunna förhandla fram en fred.
Mm. Maria Persson Löfgren, vår Rysslands korrespondent, och Joakim Paasikivi, alltså senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartzling.
Och som nyheten att svensken Martin Kulldorff har utnämnts till vaccinrådgivare i USA av landets hälsominister Robert F. Kennedy Jr.
Ja, han kommer att ingå i en vetenskaplig kommitté som ger vaccinråd till landets smittskyddsmyndighet.
Med oss Sa Heyman, utrikesreporter på Ekot med särskild fokus på global hälsa. USAs hälsominister Robert F. Kennedy Jr. sparkade tidigare i veckan alla medarbetare i den här kommittén. Vad handlar det om?
Ja, i måndag så fick alla 17 i den här expertpanelen gå. Kennedys egen motivering var att återskapa förtroendet för vacciner. Många menar att det är motsatsen som blir effekten. Han påstår också att de här kommittémedlemmarna har intressekonflikter, men han har inte presenterat några konkreta bevis för det. Han har också påtalat att den här panelen då skulle på något sätt luta åt demokraterna. Men det här är ju ingen politisk panel, utan det här är ju experter som är där opolitiska. Så ja, det har varit hans motiveringar. Men om man zoomar ut lite så är ju det här en del i att man får nog kalla det en slags utrensning som pågår inom myndigheterna under det här stora hälsodepartementet som han chefar för, där massor med folk har fått gå på alla nivåer, inte minst bland annat FDAs högsta vaccinexpert som fick gå tidigare i mars.
Så han rensar ut och så tillsätter han en svensk epidemiolog. Vad vet vi om Martin Kulldorff?
Ja, han är tidigare professor på Harvard och har jobbat på ett stort sjukhus i Boston. Det som framgår i New York Times, som har skrivit om de här nya 8 kommittémedlemmarna då, det är att han motsatte sig under covid-19, så motsatte han sig lockdowns och vaccintvång och kom därmed lite på kant med dåvarande administrationen och Fauci som var hälsorådgivare då. Han förespråkade en mer svensk linje, kan man säga. Men från vad jag kan ha läst mig till, så är det ju inte alls att vara en vaccinmotståndare på något vis. Och i den här nya bemanningen av den här panelen, då, expertpanelen, så det är en väldigt brokig skara människor vad det verkar, med allt ifrån personer med djupa kunskaper om vaccin till någon som har påstått att mRNA-vaccin är farligt och till och med dödligt. Och man kan tolka det här som att Kennedy med den här nya panelen då försöker please them all lite grann. Han har ju en rörelse i ryggen som är till vissa delar och högljudda delar mycket kritisk mot vaccin. Men sen har han ju också professionerna som är för vaccin och som är för vetenskaplig medicin. Och det är ju också en tung röst. Så att det här är en ny panel som ja, är Kennedys egen som han ju har tillsatt och som kanske också innebär att de sitter lite mer i knät på honom.
Och vi ska säga att vi har sökt Martin Kulldorff men ännu inte lyckats nå honom. Och Kennedy, som du är inne på, han är ju kontroversiell, har en lång historia av att vara skeptisk mot vaccin. Och vi pratade mycket om hans nominering och du följde den. Kommer nu med Martin Kulldorff då som en av hans personer som kommer omkring sig, hur kommer han att jobba med Kennedy, tror du?
Den här kommittén då, den jobbar med att göra rekommendationer åt CDC som är smittskyddsmyndigheten. Och när de rekommendationerna godkänns av myndighetschefen så blir de officiella rekommendationer. Och det här är ju då viktigt i USA. Det innebär också då att de ska täckas av sjukförsäkringar. Så det innebär att amerikanerna inte ska behöva betala för dem ur egen ficka. Så det är liksom den här panelens främsta uppgift.
Mm. Och det som har cirkulerat mycket har ju varit det här mässlingsutbrottet. Är det någonting som kommer att figurera i diskussionen här nu när Kulldorff kommer in?
Kennedy har ju varit kritisk mot mässlingsvaccin under många, många år. Och han fortsätter med sina grumliga budskap som sår misstro mot mässlingsvaccinet mitt i det här utbrottet som nu helt nyligen faktiskt skördade ett nytt dödsoffer i Kanada, ett nyfött barn. Vi får väl se hur det här fortsätter.
Så lite kort, vad tror du att Martin Kulldorff har för möjlighet att påverka i sin roll?
Det är svårt att säga hur den här nya panelen kommer fungera. Den kommer nog, tror jag, sitta lite mer i knät på Kennedy än vad den förra gjorde, troligen.
Mm. Sara Heyman, utrikesreporter med särskilt fokus på global hälsa. Tack för att du var med. På den nationalkonservativa CPAC-konferensen i Budapest i slutet av maj så riktades ju skoningslös kritik mot EU och den politik som förs inom unionen.
Konferensens värd Viktor Orbán har länge gått på offensiven mot den europeiska liberala demokratin.
Och enligt statsvetaren Zsolt Enyedi så växer nu en ny sorts höger fram i Europa. Vi ska lyssna till det här reportaget och det handlar där Ungern med Orbán i spetsen har blivit dess nav.
He tries to present himself as the intellectual and spiritual leader of the radical right. Actually the official goal of CPAC Hungary is to create a coalition of anti-globalist forces around the world.
Han försöker framställa sig som den intellektuella och andliga ledaren för den radikala högern. Det officiella målet med CPAC Ungern är att skapa en global allians av antiglobalistiska krafter.
And Orbán has invested millions of euros, even billions by now, into developing an international intellectual network that supports illiberal forces.
Och Orbán har investerat miljarder i att bygga upp ett internationellt nätverk för att stödja illiberala rörelser, säger professor Zsolt Enyedi.
Hello CPAC Hungary.
I slutet av maj har den fjärde högerkonservativa CPAC-konferensen i Ungern arrangerats i en tid då den konservativa högern har mer vind i seglen än på många år. Det är ett par dagar före det polska presidentvalet och Orbán, som i sitt invigningstal på CPAC målar en ljus bild över den konservativa högerns landvinningar, vet inte då att ytterligare ett EU-land ska få en ledare som kommer att stärka den illiberala och EU-skeptiska klubb som Orbán investerat både pengar och prestige i. Orbáns önskedröm om ett Europa där allt fler länder följer hans politiska vision tar sakta form. Enligt professor Enyedi har Orbán satsat och satsar frikostigt på kampanjer i länder som Frankrike, Spanien, USA och över hela Balkan. Orbán försöker skapa ett paraply som sträcker sig långt utanför de traditionella ytterhögspartierna.
He is consciously trying to undermine and destroy the post-second world war liberal world order. And he is trying to find a vehicle for that.
Han försöker medvetet underminera det liberala världssystemet som byggdes upp efter andra världskriget, säger professor Enyedi. Orbán anser att traditionell konservatism är för svag, inte tillräckligt aggressiv.
It's not aggressive enough. It's too positive about fundamental human rights, international norms. respect for open public debates, free media.
Vad är det då som gör att Orbans projekt får fäste just nu? Enligt Jolt Enyedi handlar det om en kombination av faktorer, ekonomisk stagnation, kulturell frustration och bristande förtroende för liberala eliter.
Previous generation got used to having better and better economic conditions and that is no longer the case. There were some excesses of the victories of the progressives indeed. So there the educated elite went a bit too much ahead, not caring whether the average citizen is behind this cultural reforms.
Tidigare generationer blev vana vid att varje år blev bättre. Så är inte längre fallet. Utbildade eliter har dessutom gått för snabbt fram utan att förankra förändringar hos befolkningen, säger Jolt Enyedi. Vid CPAC i Budapest syntes partier som AFD från Tyskland, Vox från Spanien och Schmer från Slovakien. Orbán har också lanserat ett nytt politiskt projekt, Patrioter för Europa, som hoppas han ska bli en samlande kraft för Europas nya höger. En som varit med och byggt upp denna nya konservativa rörelse från ungerskt håll är István Kiss, direktör för tankesmedjan Danube Institute. Han menar att det finns en växande insikt inom den konservativa världen om att de står inför samma utmaningar och att de delar samma värderingar. Vid ett besök på ett event i USA fick han klart för sig varför konservativa där känner stark samhörighet med Ungern.
They are saying the same things about you that they are saying about us. So we think if they say this about you, you must be good guys, even though they were saying bad things. So I think there was this slow realization that we have to kind of share our experiences because we face a lot of the similar challenges.
Jag hade en upplevelse i USA där en konservativ partner sa, de säger samma saker om er som om oss, om hur farliga och dåliga ni är, så ni måste vara på vår sida. Det fanns en insikt om att vi delar problem och att vi borde dela strategier, säger István Kiss. Enligt Kiss finns det idag en hög grad av samsyn mellan konservativa rörelser i Europa och USA, inte minst i synen på EUs klimatarbete, migrationspolitiken och kulturella frågor. Och enligt honom finns en växande känsla bland väljare i hela västvärlden om att de har blivit svikna av sina traditionella partier. Han pekar särskilt på migrationsfrågan som var en vändpunkt.
Vast majorities of people all across the European countries, so over 50% for 10 years have been saying we don't want more migration.
I över 10 års tid har mängder av europeer sagt att de inte vill ha mer migration, men deras regeringar har inte lyssnat. Det skapade en enorm frustration, bland annat eftersom partier som tidigare varit konservativa nu uppfattats och blivit alltför liberala. Men samtidigt som Orbans modell fått internationellt genomslag, högernationalismen växer och frodas, så har Orbán stött på problem som visar att hans politiska kraft inte är odödlig. Enligt professor Enyedi kan nästa ungerska val bli en vändpunkt. Den ekonomiska situationen i landet är svår och missnöjet växer. Paradoxen kan bli att Ungern, om Orbán förlorar valet nästa år till den nya uppstickaren Peter Magyars parti Tisza, vänder tillbaka mot ett mer liberalt och progressivt styre. Detta medan andra delar av Europa blir mer Orbán-ungerska.
You can build a country that stays member of the European Union, stays relatively safe and financially viable, while at the same time fights back against LGBTQ propaganda, fights against migration and takes the stand of supporting Russia against.
Han har visat att man kan vara kvar i EU, vara ekonomiskt stabil och samtidigt gå emot migration, HBTQI-rättigheter och stödja Ryssland. Det är därför hans modell lockar andra, säger Jolt Enyedi. Oavsett hur det går för Viktor Orbán i framtiden är hans idéer redan exporterade. Och om CPAC-konferensen i Budapest är någon indikation så är det bara början. Under det rumänska presidentvalet som avgjordes i maj vann visserligen en liberal EU- och NATO-vänlig kandidat. Något som gjorde att Bryssel kunde andas ut. Men den högernationalistiska kandidaten George Simion kunde räkna in flera miljoner nya anhängare. 5 miljoner rumäner röstade på honom. Enligt den rumänske politiska experten Christian Andrei är det troligt att extremhögern i Rumänien kan ta över makten inom ett par tre år. Samtidigt stärker nationalistiska krafter sina positioner i Polen, men även i Frankrike och Tyskland. Och inom Europas liberala och progressiva led växer en farhåga om att Orbans vision om ett alternativt Europa nu fått fäste. Professor Renjedi förklarar vad det kan komma att betyda för EU om allt fler medlemsländer väljer en auktoritär, nationalistisk och socialkonservativ politisk inriktning där nationen, familjen och traditionen anses gå före mångfald, mänskliga rättigheter och liberalism.
EU will have to either allow countries to basically chart their own course and develop their own internal mechanisms based on different values, or there will be this terrible struggle that can even destroy European Union completely.
Antingen måste EU låta medlemsländerna gå sin egen väg utifrån sina egna värderingar, eller så får vi en skoningslös kamp som riskerar att slita sönder hela unionen, säger han. Milan Jelovic, Budapest.
Helena Groll och Susanne Westergren var programledare. Nu blir det strax ekonyheter här i P1. Vi är tillbaka 11:07 med mer spännande innehåll från Studio 1 kväll. Ring P1 med plats för alla möjliga ämnen.
När du tränger ihop för många på för liten yta så blir det ju slitningar. Så jag är rädd att någonting allvarligt händer.
Fairways och griner är ju minutiöst skött alla ytor runt omkring. Vi har ju fått tillbaka massa rödlistade arter. Vi har mängder med djurliv.
Jag skulle vilja ge en stor och varm eloge till alla Sveriges fantastiska lärare.
Ring och var med. 020 22 10 10. Ring P1. Ekot börjar med flygkraschen i Indien, då en passagerare uppges ha överlevt, men minst 240 personer befaras ha dödats när planet störtade i ett bostadsområde tidigare idag.
En video på sociala medier visar hur flygplanet från Air India strax efter start sakta sjunker mot marken som att det är på väg att landa. När det försvinner ur sikte bakom flera hus fylls himlen av ett gigantiskt eldklot. Det var alldeles efter start från staden Ahmedabad i nordvästra Indien som planet på väg till London, en Boeing 787 Dreamliner, störtade. En av de över 240 personerna ombord på planet uppges ha överlevt kraschen enligt indiska medier. Utöver de ombord på planet har ett stort antal människor på marken omkommit eller skadats svårt. Indiens flygminister Ramon Naidu säger att man ska göra allt för att få reda på vad som har hänt.
We are not going to leave any stone unturned and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
Vi kommer att vända på alla stenar, säger den indiske flygministern. Vid nedslagsplatsen pågår nu sökandet efter planets svarta lådor som man hoppas ska ge ledtrådar till varför planet kraschade.
Reporter Peder Gustafsson. I USA så har representanthuset röstat för att stoppa utbetalningen av motsvarande 89 miljarder kronor i statligt stöd till bland annat public servicebolagen NPR och PBS. Även över 1500 federalt finansierade lokala radio- och tv-kanaler berörs av det här beslutet. Nedskärningarna som föreslagits av president Donald Trump godkändes med bara 2 rösters marginal, 214 mot 212 i representanthuset. Senare i sommar så väntas senaten rösta om det här. Inrikes nu, större beställningar över längre tid är en del av i regeringens strategi för att få upp tempot i svensk försvarsindustri. Försvarsminister Paul Jonsson.
Då vet försvarsföretagen att det kommer att komma ordrar som gör att de kan skala upp sin produktionsförmåga.
Att få upp ett högre tempo återkom ett antal gånger då regeringen presenterade sin strategi för försvarsindustrin. Ett högre tempo hoppas man också ska sänka de bitvis skenande priserna på exempelvis artilleriammunition. Man vill också satsa på försvarsuppfinningar och göra det enklare för nya företag att ta sig in på försvarsområdet. Samtidigt som regeringen vill satsa på den svenska industrin vill EU satsa på fler gemensamma försvarsbeställningar. Stora beställningar som kan gå till exempelvis Tyskland eller Frankrike. Men det är inget som oroar Paul Jonsson.
Svensk försvarsindustri har en stark konkurrenskraft. Med dagens besked så hoppas jag att den ska kunna bli ännu mer konkurrenskraftig. Både när det kommer till ökad produktion av försvarsmateriel men också ett ökat samarbete och en ökad innovationskraft.
Reporter Mikael Eriksson. Det misstänkta olaga intraget hemma hos utrikesminister Maria Malmer Stenegard igår kväll, det fördöms av statsminister Ulf Kristersson som anklagar vänsteroppositionen för att piska upp en hatisk stämning.
Jag tycker att hela agerandet om gasarna de senaste veckorna från partierna till vänster tycker jag tyder på att de inte bryr sig om sanningen utan att de vill sprida en felaktig bild av vad den svenska regeringen gör. Och det tror jag just nu piskar upp en stämning i Sverige som är farlig för Sverige. Vi kan inte ha Mellanösterns alla konflikter också i Sverige.
Aktivister misstänks ha tagit sig in och lämnat en affisch i utrikesminister Maria Malmer Stenergards trappuppgång under onsdagskvällen. Tidigare under dagen konfronterades en sverigedemokratisk riksdagsledamot av pro-palestinska aktivister utanför riksdagen. Statsministern tycker att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hetsar upp stämningen. Under en frågestund i riksdagen idag sa Kristersson så här till Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson.
Som skapar motsättningar mellan svenskar. Ni borde skämmas över detta.
Morgan Johansson avvisar statsministerns kritik.
Nej, det är väl precis tvärtom skulle jag vilja säga. Det är ju snarare regeringen nu som bidrar till den här polariseringen och ganska hetska tonläget. Vi hörde Dosa häromdagen som sa att Miljöpartiet består av tomtar och troll. Och nu har vi precis hört statsministern aggressiva utfall när jag bara ställer en enkel fråga. Jag tycker nog att alla gör nog bäst. Det är i nu tycker jag att sätta sig ner och ta ett djupt andetag och lugna ner den här diskussionen.
Reporter Ivan Garcia. I Japan ser det brist på ris och priset har nästan fördubblats det senaste året. Regeringen har tvingats ta av landets nödreserv och riskrisen riskerar nu att få politiska konsekvenser när japanerna börjar tröttna.
Vi kommer att släppa ytterligare risreserver och vi gör allt vi kan. Det lovade Japans jordbruksminister Shinjiro Koizumi vid en presskonferens i Tokyo häromdagen. Risbristen i Japan har blivit så allvarlig att regeringen låter hundratusentals ton ris som sparats för nödsituationer komma ut på marknaden. Shinjiro Koizumi, som blev ny jordbruksminister, har fått i uppdrag av premiärminister Ishiba att utreda landets riskris. Det kan bli lättare sagt än gjort. Bristen på ris har nämligen många olika orsaker. Dålig skörd på grund av en värmebölja 2023, men det finns också mer strukturella orsaker. På 1970-talet odlades för mycket ris i Japan. Regeringen skapade då en politik för att se till att bönderna inte överproducerade. Den politiken avskaffades 2018, men fortfarande belönar regeringen risbönder som håller sig inom ett frivilligt produktionstak, vilket många nu menar är orsaken till riskrisen. Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent.
Här hemma så har regeringen beslutat att ta bort datum för beslut om licensjakt på varg. Ändringen möjliggör beslut om licensjakt på varg senare än 1 oktober, dagens slutdatum. Och det här innebär att länsstyrelserna nu får större möjlighet att skaffa aktuell information om vargrevir som sedan används som underlag till beslut om just licensjakt. Imorgon så får stora delar av landet övervägande soligt väder, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västifrån under dagen. Från omkring 20 grader i söder till 10 i norr. Producent ikväll är Louise Steinberger, i studion nu Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Ja, då har det blivit dags för andra timmen av Studio 1 kväll torsdag. Socialdemokraterna vill tvångsblanda befolkningen. Det är för att nå ökad integration. Vi hör debatt om det här. Det ska också handla om Järvaveckan i Spånga i nordvästra Stockholm som inleddes igår. Men också om FNs stora havsmöte i Nice i södra Frankrike. Ämnen som hållbarhet, utveckling och hur det står till med fisket i världshaven avhandlas. I studion tidigare idag, Helena Groll och Susanne Westergren.
Integrationspolitiken stod ju i fokus när Socialdemokraterna på sin kongress nyligen klubbade igenom ett nytt program där de bland annat vill förbjuda kommuner från att placera nyanlända i utsatta områden och avskaffa asylsökandes rätt att ordna ett eget boende.
Här i studion Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladet, och i Göteborg så finns Adam Svejman, ledarskribent Göteborgsposten. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack så mycket.
Adam Svejman, Socialdemokraternas blandningspolitik är dödfödd, skriver du i Göteborgsposten. Varför då?
Ja, jag tror att de planerna man hade i början som var väldigt långtgående, de tror jag inte är realistiska. Men nu har ju de kommit överens om ett betydligt blygsammare program och att, så att säga, stoppa EBO, det vill säga att man får välja vart man flyttar och så när man är nyanländ i Sverige, och bygga lite villor här och där för att blanda bostadsbeståndet. Det tror jag är alldeles realistiskt och alldeles utmärkt politik. Men de planen man hade till en början, de blir nog inget av.
Men vore det inte bra för integrationen just om svenskfödda och invandrare bodde lite mer blandat?
Jo, det är klart det hade varit det. Och det sker ju omflyttning hela tiden. Det är en enda i alla fall, det vill säga en väg från utanförskapsområden ut åt andra hållet, det är svårt att se. Så det är klart det vore bra om vi bodde mer blandat, men samtidigt så finns det ingen gigantisk efterfrågan på någon stor folkomflyttning, men det tror jag inte heller Socialdemokraterna ens tror de kommer kunna uppnå i framtiden.
Anders Lindberg, vad är det de vill uppnå tror du?
Nej, men jag tycker det är ganska spännande att man faktiskt lyfter de här problemen, därför att Sverige har ju över tid fått en rad parallellsamhällen, och det som Socialdemokraterna tänker det är ju att de här parallellsamhällena, de är ju skapade av politik, och att man också med politik kan man göra något åt de här. Vi ser ju byggandet av miljonprogrammen till exempel, ett sånt exempel. Hur skolpolitiken ser ut som aktivt bidrar till segregation är ett sånt exempel. Hur